rätt som du har att vägra svara på saker som skulle avslöja att du har till exempel lämnat oriktig uppgift som vittne tidigare för hemskt länge sedan i så fall. Då är det alltså, det här förhöret spelas in och då är det ett vittnesförhör påkallat av kärandena med professor emeritus Jovan Rice född 1933. Och då är det någon av ombuden som inleder, varsågoda.
Tack. Jag vill tacka dig för att du kom hit idag. Jag tycker det är viktigt att du kommer. Och vi har förstått att det är lite besvärligt för dig. Du har någon ögonsjukdom. Om du berättar bara lite hur den fungerar så vi kan anpassa oss. Har du haft den länge, din ögonsjukdom?
Ett antal år.
Okej. Okay. Har du något hjälpmedel när du ska läsa eller hur?
Det här, ja, men... Om det blir problem då kan kanske någon annan läsa ut.
Okej, jag tror inte du behöver läsa. Jag bara undrar hur du gör så att säga, om du har... Så du kan läsa med hjälpmedel om du skulle...
Jag kan.
Till vardags. Så.
Jag kan. Ja.
Får jag kalla dig rättsläkare eller vill du att jag kallar dig professor emeritus?
Som du vill.
Okej, tack. Jag skulle vilja börja med att fråga dig när du fick din professorstitel. Vilket år var det?
Förlåt, jag kan tala lite högre ändå.
Vilket år fick du din professorstitel?
1986.
86. Jag förutsätter att du kommer ihåg ändå en del av det här händelseförloppet eftersom du har varit så engagerad i det här som hände under 80- och 90-talet.
Ja.
Men är det någonting du inte kommer ihåg så säger du bara det så kan vi hjälpa dig med datum och sånt. Hur många år hann du arbeta med TET?
Med TET?
Mm.
Ja, han började hos oss på Statens rättsläkarstation någon gång i början på 1979. Han slutade i slutet på 1984. Under tiden gjorde han sin AT, alltså sin allmänna tjänstgöring.
Han har beskrivit, vi hörde här igår att han beskrev dig som sin mentor. Kan det vara en rättvis beskrivning av er relation då, innan allt det här?
Jag var hans handledare. Han var anmäld som min och professor Orenius doktorand. Och sen, jag tror att jag har säkert hjälpt honom mycket i samband med specialistutbildning. Så jag tror att jag kan kallas för hans mentor. Fast jag var inte den enda han jobbade med.
Jag är lite intresserad av att höra din syn på rättsläkarens roll. Och då tänker jag speciellt då i en polisutredning om eventuellt brott. Kan du med lite kortfattat beskriva vad rättsläkaren har för roll?
Ja, rättsläkare är statsanställda läkare som har i uppgift att genom... rutinverksamhet, undervisning och forskning biträda rättskipningen. I rutinverksamhet ingår obduktionsundersökning av oklara och plötsliga dödsfall eller onaturliga dödsfall. I detta ingår också undersökning av levande människor, våldtäktsoffer eller misstänkta våldtäktsmän och misshandel och incest. Undervisning, vi undervisar för främst för medicinekandidater och sen utanför för poliser, för jag fortfarande undervisar på juridiska fakulteten inom kursen. Det är det. Straffrätt eller det är förundersökning, undervisar rättsmedicin. Sin forskning där rättsmedicin har alltid varit med i medicinska forskningens första frontlinje. Det händer så mycket nytt och vi måste hänga med. Och vår roll är att vi botar inte sjuka, men vi upptäcker sjukdomar, nya sjukdomar, nya skador, nya infektioner, nya biverkningar till mediciner och allt. Och det är det som vi sedan presenterar för samhället.
Är det rättsläkarens uppgift att göra till exempel en gärningsmannaprofil?
Ja, det kan vara naturligtvis. Det finns rättsmedicin, en mycket bred specialitet, så där har kontakt utåt med i princip de flesta medicinska specialiteter och även utanför. Jag har varit i kontakt med absolut med poliser och jurister och med andra forskare på KTH eller i utlandet, och mycket bred kontakt ut.
Är det rättsläkarens uppgift att sätta dit rätt gärningsman, så att säga?
Absolut inte. Rättsläkaren ska göra en bra rättsmedicinsk, en bra medicinsk undersökning, dokumentera den, ge sina tolkningar och sen överlämna till sina uppdragsgivare. Så det här är, som låter lite som deckare på TV, men det så är det på TV, tror jag.
Vad har ni för jävs? Har ni några jävsregler eller liknande?
Det är ingen jurist.
Nej. Men skulle du få obducera din, om någon släkting har dött till exempel, är det lämpligt att du gör det då?
Jag ska aldrig i livet obducera någon släkting, någon bekant, någon vän, någon granne, överhuvudtaget inte någon som jag känner till. Jag tycker det handlar inte, jag vet inte hur det är juridiskt, men det, jag känner emot att göra något sånt.
Vi har ju tidigare här, du har inte hört det, men vi har ju gått igenom alla. Du har ju skrivit ett antal brev till polisen i den här utredningen. Du vet, jag förutsätter att du vet vad det här handlar om. Ett par brev till polisen, och sen har du också gjort 2 utredningar efter ditt obligatoriska obduktionsutlåtande. Vet du vilka utredningar jag pratar om då?
Jag har gjort många undersökningar, kompletterande undersökningar på begäran av polisen och åklagare. Hur många, det vet jag inte, och jag vet inte vilka du menar.
Nej, jag menar först en 1986, där du jämför då det här fotohandlarparets uppgifter.
Ja.
Ja. Och sen en 1987, där du jämför då Karins eller mammans berättelse.
Ja.
Med, vet du vilka jag pratar om då?
Ja, det gör jag.
Ja. Du sa att det var på polisens uppdrag du gjorde dem.
Ja.
Vem, kommer du ihåg vem som gav dig?
Vilken undersökning?
Ja, var det olika? Ja, vi börjar med den 1986 som handlade om fotohandlarparet då. Vilken, kommer du ihåg vem som gav dig?
Det finns papper om detta.
Ja, men nu vill jag veta av dig. Om du kommer ihåg alltså.
Jag kommer ihåg för att jag fick från er, från dig, från Legio har jag fått, och även en del papper har jag fått från justitiekanslerns ombud. Och på så sätt fräschade jag upp mitt minne, så det står där Per-Erik Larsson, om jag minns rätt.
Kan det vara Per-Åke Larsson?
Per-Åke Larsson, ja.
Och den andra, 1987, var det samma eller var det någon annan?
Nej, det var... jag hade kontakt först med Allan Bäckström, och sen min uppdragsgivare var chef på våldsroten, kriminalkommissarie Inger Reneborg. Mm.
Och då försåg de dig med uppgifterna du behövde då för att göra de här? Eller träffade du de här fotohandlarparet eller mamma?
Nej, jag träffade inte.
Men du fick uppgifter från polisen?
Jag fick deras beskrivningar och även deras skisser. Och på grund av detta så jag gjorde en utvärdering, försöka se vad det som kan vara relevant ur medicinsk synpunkt. Och det här har jag gjort. Jag har inte träffat dem.
Såg du någonsin några foton? Fotohandlarparet hade ju sett fotografier. Såg du dem? Fotohandlarparet pratade om att de hade sett fotografier. Har du sett några fotografier på?
Vad då för fotografier? Förlåt.
Fotohandlarparet sa sig ju ha framkallat fotografier. Det var ju de försökte beskriva i.
Nej, jag har inte sett dem. Jag undrar om någon har överhuvudtaget sett dem. Alltså förutom fotohandlarparet. De har beskrivit för polisen så som de kom ihåg, så som jag vet, så som jag minns.
Lyssnade du på, när det gäller just fotohandlarna, lyssnade du på banden från deras förhör eller fick du det utskrivet och sammanfattat, eller hur, i vilken form kom uppgifterna till dig?
Jag har inte lyssnat på band, jag har fått utskrift, jag vet inte om det var komplett utskrift eller bara sammanfattning, det vet jag inte.
Nej. Men du kunde ändå dra då slut. Vad kom du fram? Kan du berätta lite vad du kom till för slutsats?
Det står där skrivet.
Ja,
du får läsa upp. Det står skrivet och det är det som gäller.
Ja.
Inte att jag återberättar något så luddigt och dimmigt.
Okay.
Utan jag är tacksam om du ställer en sån fråga att du läser själv och läser upp.
Vi har ju hört det här i förra måndagen, så att vi behöver inte gå igenom det igen. De här rättegångarna, den första rättegången började ju i början av 1988.
Ja.
Ja. Det kom ju ett utlåtande från rättsliga rådet i samband med den rättegången.
Ja.
Kommer du ihåg, fick du ta del av det på en gång eller dröjde det innan det kom till din kännedom? Det är daterat i februari, slutet av februari 88.
Ja, jag tror att det fick ganska omedelbart, tror jag.
Vad tyckte du om det utlåtandet?
Det står allt i mina domstols, i mina förhör och i mina kompletterande utlåtanden.
Vi har tyvärr inte förhören. Så
jag är mycket ledsen.
Men om jag ska fråga dig vad du tycker om det idag då, om du tycker samma sak idag som du tyckte då om det utlåtandet?
Jag tycker samma sak som jag tyckte då.
Kan du bara kort redogöra för det?
Det står i mitt utlåtande.
I vilket utlåtande?
Ja, det finns i först i mitt obduktionsutlåtande och det här som du nämnde när jag bedömde lilla flickans. Alla dessa, det är ni som har papper. Jag är inte datamaskin.
Nej, det förstår jag.
Och varsågod fråga. Och ja. Så som jag läste igenom under hösten och allt. Jag har inget att invända mot mina egna utlåtanden.
Nej, jag ställer om frågan. Jag vill bara påpeka att ditt obduktionsutlåtande kom ju innan rättsliga rådet, så det kan ju inte ha bemött det redan där om vi pratar. Först,
vill du upprepa? Jag är lite döv, jag ser dåligt, men
jag vet att det hörs jättedåligt.
Men vad sa du nu?
Jag undrade, jag uppfattar dig, kan du bara snälla för rätten här kort sammanfatta vad din ståndpunkt till rättsliga rådet var? För vi har inte möjlighet att sitta och läsa det här nu. Då tar ditt förhör väldigt lång tid.
Jag är ledsen om jag inte har möjlighet att läsa, men jag har i princip inte uppfattat rättsliga rådets utlåtande som... Ja, vad ska jag säga? Det står där. Jag kan inte upprepa. Ni ska inte förvänta för mig att en sak är ett papper, en handling som är 3, 4, 8 sidor långt. Att jag ska nu göra en analys för det. Det har jag gjort skriftligt och muntligt. Och nu kan jag inte gå in i detalj. Ställ fråga eventuellt.
Jag ställer om frågan. Höll du med rättsliga rådet?
Nej.
Tack. Jag kommer inte fråga dig om dina förhör, så slipper vi massa problematik i den delen. Inför den andra rättegångsomgången i tingsrätten som ju var senare samma år, 1988, framåt sommaren där.
Ja.
Då skrev du ett brev till, Püschel.
Ja, professor Klaus Püschel, ja.
Han du får svar från honom innan du hördes andra gången?
Ja, det har jag fått.
Okej. Okay. Höll du med honom?
Ja, i princip ja. Jag har skickat till honom. Jag ville få så många synpunkter som möjligt. Jag skickade till honom en kort sammanfattning, beskrivning och bilder och allt. Och det står, han hör överens med mig till skillnad från rättsliga rådet att styckningen av Katrin da Costa var av aggressiv typ med sadistiska sexuella inslag, och sen han varnade mig att vara mycket försiktig, och jag tyckte att jag är mycket tacksam för det, för att jag tyckte också att man ska vara mycket försiktig, så att jag i princip hade inga invändningar mot professor Püschels brev, och jag har överlämnat hans brev till chefsåklagaren Anders Helin.
Vi fortsätter.
Sen är vi inne på den här, jag hoppar lite framåt här för vi ska bli klara någon gång. Sen var vi inne på en kammarrättsförhandling, minns du den någorlunda?
Någorlunda.
I början av 90-talet där. Ja. I samband med den så kom det också ett utlåtande från en Simonsen. Kommer du ihåg någonting om det?
Om vadå?
En Simonsen, ett utlåtande.
Ja, det kom från Simonsen något, ja just
det. Det kom i augusti 90, kan det stämma?
Jag vet inte.
Men innan kammarrättsförhandlingen?
Det vet jag inte heller. Jag kan inte alla datum.
Höll du med professor Simonsen om hans slutsatser? Kommer du ihåg det?
Jag var mycket förvånad att en professor i rättsmedicin gör en bedömning och sedan i själva början skriver att han inte hade tillgång till bildmaterialet. En professor, en rättsmedicinare överhuvudtaget, och i yttermera vissa, en professor ska inte göra sådana bedömningar bara på grund av beskrivningar. I så fall, jag har inget att säga mer om detta.
Jag undrar också om du kommer ihåg vad du kände till om Hanna Olsson här i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Visste du vem hon var?
Nej, så började min bekantskap med Hanna Olsson att hon efter den första rättegången, efter en viss tid, så ringde till mig och frågade om, hon sa att hon håller på att skriva en debattartikel och om jag vill läsa och ge till henne mina synpunkter. Och då sa jag att det vill jag inte göra, det kan jag inte göra, jag känner inte dig, skriv vad du vill, jag har inte något med det. Jag kan inte i förväg göra. Sen när hon skrev, när jag läste på morgonen, jag är prenumererad på Dagens Nyheter, då ringde jag till henne och sa att det är fint, Hanna. Men innan dess hade jag ingen kontakt med Hanna.
Nej. Var hon, vet om hon var positivt eller negativt inställd till de här två läkarna som var?
Det ska du fråga henne.
Men jag undrar vad du visste om hennes inställning då.
Det ska du fråga henne, det står i hennes papper.
Men nu frågar jag dig vad du visste om det då. Då var det jättevänligt.
Jag har tyckt att hennes debattartikel, utan att jag minns några detaljer, var mycket bra skriven. Och kan du kolla innehållet, så i så fall, jag tyckte att artikeln var bra.
Du skrev ju ett brev till Hanna Olsson i anledning av hennes bokmanuskript, om jag har uppgifterna rätt.
Ja.
Det gjorde du i början av 1990, kan det stämma?
finns datum på brevet.
Ja. Är det också korrekt att du hördes i kammarrätten efter att du skrev det brevet till henne som sakkunnig?
Men det var väl så. Man kan jämföra datum.
Mm. Sen så...
Förlåt, det här brevet.
Ja.
Jag läste det här brevet nu igen. Jag har fått från dig. Mm. Du får gärna läsa upp.
Ja, det har vi redan gjort. Att...
Okej, okay, ja. Då är det bra. Ja.
Vi hörde, jag vet inte om du kommer ihåg hans namn, men vi hörde Pim Martinsson, en polis som var med allra i början av den här polisutredningen igår. Och han berättade för oss, och jag vill höra med dig om det stämmer, att din absolut första reaktion när du fick höra att Tett var misstänkt var att du tyckte att det var alldeles tokigt, om jag får uttrycka mig på ett väldigt enkelt sätt. Stämmer det?
I och för sig, jag vet inte vad herr Pim Martins att göra. Jag blev första gången informerad om misstankar mot Tett Herm någon gång i slutet på september, och då fanns i rummet bara kommissarien Reneborg och kriminalinspektör Bäckström. I så fall det här som han ser, det borde vara andra hans uppgifter.
Okej. Men stämmer den första reaktionen så att säga, att du först inte ville tro på, inte kunde tro på det så att säga?
Det stämmer faktiskt. Ja.
Stämmer det också att du ganska snabbt ändrade dig på just den punkten?
Jag tar ingen ställning. Jag minns att det var så att jag blev djupskakad. Till och med sa till dem att inte ens en polis ska vara så dum som ni är. Att misstänka något sånt. Nästa dag ringde jag, ska göra allt för att sanningen ska komma fram. Och sen har jag arbetat. Och det som jag gör är att göra min undersökning, tolka den så enligt min bästa förmåga. Och den undersökningen är bara en pusselbit. Först i en åklagares tavla och sedan i en domstolstavla. Och så sent just från Hanna Olssons brev, från brev till Hanna Olsson framgår att jag så sent som 1986 trodde att vissa undersökningar skulle kanske frikoppla det här från... Men jag gör allt förutsättningslöst.
Mm. Fast man får ju intrycket av de här breven du skrev till polisen att du ändå blev övertygad om Tetts skuld.
Jag delar inte din uppfattning. Har ni läst upp mitt brev till Allan Bäckström?
Ja, det har vi gjort.
Jag håller inte med dig. Sen har jag svävat fram och tillbaka, men allt genom att göra mitt arbete, och man gör alltid vilket som helst dödsfallsutredning, även om det handlar sen om, det visar sig att det var naturligt, det gör man alltid i samarbete med polisen, och Sverige är ett demokratiskt land, det finns samarbete med polisen, och min uppgift är att tjäna, serva och gagna rättskipningen.
Anledningen till att jag frågar dig om det här, din övertygelse och hur Pim hade uppfattat det som...
Min övertygelse är, om du vill veta, är följande. Katrin da Costa är mördad. Vem som har mördat henne, det har jag ingen uppfattning om faktiskt.
Jag tänkte jag skulle läsa lite grann ur din bok, den här.
Ja.
Just med koppling till den frågan och det som Pim berättade igår. Det här är på sidan 200.
Förlåt, jag vägrar att du läser ett citat. Läser hela kapitlet eller ingenting. Citat, jag vill inte vara med i en domstol där man bara rycker ut en citat. Så gjorde man i Moskva 1936 på rättegångar. Jag vill inte lyssna på citat. Läs hela, då godkänner jag. Inte citat.
Ja, men ombud får läsa så får du ändå kommentera och göra de begränsningar i värdet som du vill lägga fram. Så att vi försöker med att se hur långt det här citatet bär.
Ja, du får ju uttala dig efter att jag har... Ja. Det här är sidan 230.
Och boken heter nu igen...
Boken heter, förlåt, en ombud för den tystade här. Mm. Kunde Tett vara en mördare? Vad hade i så fall jag för ansvar? Och sent en natt, jag hade sovit dåligt efter samtalet med Reneborg och gick då och då upp och rökte, något som jag aldrig gjorde annars. Såg jag mönstret och förstod att så måste det förhålla sig. Och från att ha varit en prydlig Dr. Jekyll förvandlades Tett under hösten till en härjad Mr. Hyde.
Ja, vad ska jag kommentera?
Nej, jag undrar är om det var det här tillfället då du så att säga vände i din...
Det fanns inga tillfällen. Det här jag skrivit, det är sant. Det är absolut så här jag upplevt. Men sen har jag ändå i fortsättningen försökt jobba förutsättningslöst. Man pendlar fram och tillbaka. Och fanns, jag ville fullfölja alla uppdrag från polisen. Och sen om det hjälper att någon ska fällas eller frikännas, det vet inte jag. Jag vill att det ska hållas, att det blir hållbart, medicinskt korrekt i hela världen. Och i så fall så skrev jag, och sen efter det har jag gjort ytterligare undersökningar som kunde ha faktiskt frikopplat först Tett Herm och sedan också Thomas Hallgren. Det gjorde jag. Jag har inget emot dessa människor personligen. Jag vill göra mitt jobb.
Tack, då har jag inga fler frågor.
Nej. Har Ingvar Gunnarsson några frågor till vittnet?
Jag är inte till vittnet. När kom den här boken ut?
Det är min biografi.
Ja, det som vi nu hörde citatet.
Ja, det kom 2001.
Jag vänder tillbaka till, eller har en fråga här. Är det någon skillnad om man har tillgång till den kropp som man undersöker och gör ett utlåtande kring gentemot den som har bildmaterial på en sådan?
Ja, det måste vara skillnad, men det frågan är mycket så att säga bred eller teoretisk, därför att det beror på kunskaper, intresse, insats, moral, alltihopa. Så det, men så som professor Simonsen gjorde, utan att ha sett bilder, det är inte bra.
Vad jag förstår på din uttalande hittills, de uppgifter som du avgav i det här obduktionsutlåtandet som då kom i det var väl i
23 november 1984 november. Kanske.
Ja, just det. 23 november. De står du fortfarande för, alltså.
Förlåt, själva obduktionsutlåtandet. Ja, det gör jag. Jag har faktiskt i tingsrätten lite ändrat några ord i det här sammanhanget. Jag vet inte om det har kommit in i handlingar, men som en helhet är står för det.
Under tiden så fick du ju klart för dig att din medarbetare Tett Herm hade blivit misstänkt för delaktighet i den här...
Jag blev informerad av detta. Om detta från polisen. Ja. Jag har själv inte misstänkt honom.
Påverkade detta din formningen av ditt uttåg? Eller din uppfattning som du gav uttryck för i utlåtandet?
Jag kan inte tänka mig. Jag gör
Hur går det till i grova drag när man först gör man ju en besiktning ganska direkt efteråt och talar in detta, så skrivs det ut ett protokoll, va? Sen så går det då ett antal månader innan det här slutliga utlåtandet kommer. Vad är det för process som pågår då?
Processen, det är en process faktiskt. Man gör först en... Jag fick på min ordinarie obduktionsdag uppdraget, det kom två poliser från Solna, de ville se det här. Sedan jag sa det inte så lätt, jag måste ta det här nästa dag, fast det var inte min obduktionsdag, jag kan inte, fast man har sina ordinarie fall och jourfall och allt. Sen gör man undersökning i närvaro av ett antal kollegor där, underläkare, docenter var där, obduktionsassistenter, poliser. Sedan allt detta ska dokumenteras. Och sedan ett sådant fall hör till ett svårare fall, så läser man litteratur och så träffar poliser och diskuterar. En sådan kroppsdelar måste identifieras, en man eller kvinna och ålder, och sen man funderar om tillvägagångssättet, och då man väntar faktiskt att vissa delar ska undersökas även av röntgenologer och av kriminaltekniker. All detta tar tid. Och sen man har semesterperiod också. Sen kommer man polisen hittar del två. Och sen jag har hela tiden hållit kontakt först med polisen i Solna och sedan med polisen i Stockholm. Och under tiden, hela tiden, har jag informerat dem hur mina tankegångar utvecklas. Sen var det en kongress i Oxford i någon gång kring så där 20 september. Man ska också förbereda kongressen. Jag åkte med tre kollegor. En av dem var Ted Helm. Och sen det var intressant. Till och med Ted Helm och jag sov i samma rum en natt i London, för att det fanns inga lediga rum. Sen kom jag tillbaka, sen blev jag informerad, och sen det här information att när jag fick efter vår återkomst från kongressen i Oxford har faktiskt bidragit att jag ska ännu mer satsa, för att det förskräcklig händelse att någon blir misstänkt från någon som är i ens närmaste omgivning. Och det här ytterligare bidrag, jag ska ännu mer satsa. Naturligtvis så man har också rutin och undervisning. Jag var två veckor på Gran Canaria i slutet på oktober. Sen så småningom avslutade jag så det här, och jag, Gud bevare mig att jag skulle skada någon som är oskyldig. Det är ett stort ansvar.
Men den fortdikten här växte fram successivt, så jag förstår, det här utlåtandet då.
Det växte fram.
Tog det någon ändring under tiden, eller var det ett...
Allt detta som står i utlåtandet har jag diskuterat fram och tillbaka med polisen, både i Stockholm, i Solna först och i Stockholm under tiden. Själva utlåtandet, det är ett jättestort invecklat utlåtande, har jag... Då hade man inga datorer på den tiden. Jag hade en sekreterare som skrev om och om och om, och jag konsulterade kollegor och alltihopa. Så småningom tyckte jag nu ska det räcka, och då undertecknade jag. Så där utlåtandet var inte ett ögonblickets nyck eller något sånt, utan resultat av flera månaders arbete, studier, undersökningar, att jag väl besökt ett slakthus i Stockholm och diskuterat med ortopeder och med, så det gör man, det är som du ser, det är en process.
Ja. Den här rättsliga rådet hade ju en något avvikande uppfattning, och det finns ju andra kollegor också, en del ska höras nu sättningen också. Är det vanligt att man har så här av olika uppfattningar inom det skrået som du representerar?
En rättsmedicinares arbete är mycket viktigt. På vårt arbete beror rättskipningen, en människas frihet, en människas ekonomi, psyke, skilsmässa, alltihopa, yrke, allt detta. Vilket i sin tur innebär att då hamnar vårt arbete ganska ofta i fokus. Och till och med vi sätts ut för påtryckningar i öststater, det kan vara KGB, eller i USA, det kan vara maffia. Här i landet, vi är ju alla människor, vi är utsatta för. Så att jag själv, för mig finns inget ord som heter påtryckning. Jag har varit med i öststater och i kommunismen och nazismen och allt. Och Sverige är en demokrati. Hur är det med andra?
De får svara själva. Men det är ju tydligt att det finns olika skolor. Och vad detta kan bero på, det har du inte någon direkt förklaring till då?
Vi är ju alla människor. Det är mitt enda svar som jag kan säga. Och hur folk reagerar. Det finns något som jag vill säga till advokaten. Att jag fick för en vecka sen, för en vecka sen fick jag en del handlingar från er. Och en lista över handlingar, dessa handlingar och en lista av de som har överlämnats till tingsrätten. Och där står, det här samband med det här frågan, och det står under punkt 13 en debattartikel i DN daterad 1 juni 2001 som skrevs av 5 rättsläkare som var med just i rättsliga rådet och så vidare. Och det finns med i handlingar. Men det finns inte omnämnt att jag 9 juni fick möjlighet att publicera mitt svar på deras debattartikel. Och om man skulle jämföra dessa två, deras angrepp mot mig och mitt svar till dem, mitt svar till dem skulle också innebära ett svar till på den här frågan. Jag har faktiskt här, om ni vill, jag har i 3x. Det på något sätt känns lite oschysst att deras angrepp i DN överlämnas till tingsrätten, men inte mitt försvar.
Är det här ett utkast eller något som blev publicerat?
Det blev publicerat 9 juni på samma sida i DN Debatt. Och det har undertecknat. Så det är svar på deras debatt som faktiskt är jag vill inte alls använda allt för tunga ord, men det var jag var tvungen att bemöta dem, och det tryckte mitt svar.
Är det dessa rättsläkaren Anders Eriksson och Henrik Dryd och Robert Grundin?
Det var Rammer, Eriksson. Det här är det som jag fick från Legia. Här finns deras namn. Och sekund. Här står Lennart Frammer, professor. Här står Anders Eriksson, professor. Här står Robert Grundin, docent. Peter Kranz, docent. Göran Sköld, docent. Det är det som jag fick från Legio. Och äntligen. Här är mitt svar. Om rätten tycker det är intresse, jag kan...
Ja, det är inte vi som i första hand bedömer det, utan men det är väl så att den här skrivelsen från de fem läkarna har vi gått igenom. Den finns väl åberopad av er. Och jag vet inte hur ni ser på svaret här, om ni vill titta på det eller om vi kan låta Johan Reis säga vad han i huvuddrag svarade i så fall.
Den där sista varianten tycker jag skulle sätta värde på om det fanns en möjlighet att kanske inte läsa upp. Det här är ett muntligt förhör, Johan Reis, detta. Och är det möjligt att man kortfattat ger uttryck för den uppfattning som finns i den här debattartikeln som har alltså vänder sig emot åtminstone några av dem som vi senare ska höra här.
Alltså kort sagt, kan du sammanfatta ditt svar till läkarna i DN-artikeln den 9 juni? Bara kort hur du...
Jag vill inte svara bara kort. De fick chansen att överlämna hela sin debattartikel till er och jag ska inte svara bara kort. Min artikel är lika lång som deras.
Kan du svara långt då?
Jag kan inte svara varken kort eller långt. Här har ni artikeln.
Ja.
Ja, vi kommer väl inte längre i så fall.
Ska vi ta en paus och får JKs representant begrunda värdet och innehållet i den artikeln?
Ja, tack.
Så. Kort paus. Så får...